Fy fan.
Det märks att det är juli och alla är lite redo för semester. Det är modemodemet förresten. Hej på er.
Extra insatt sommaravsnitt.
Precis. Innan vi börjar så vill jag på slutet, jag pratade med min svärfar i telefon igår och med mig från det samtalet fick jag ett traditionellt en traditionell avskedsfras från Gästrikland. Jag vill avsluta med den. Så ni får påminna mig så att jag inte glömmer bort det. För det är en humdinger.
Du kan inte säga den nu istället då?
Nej, jag vill spara den till slutet. För effektens skull.
Vi kan lägga ner nu så jag får höra.
Ja. Kanske är värt att avsluta direkt.
Ska bara skita i det här.
Ja, jag har idag och imorgon är mina två sista arbetsdagar. Hur är läget för er? Inför semestern då. Sen ska vi jobba igen efter sommaren också.
Min semester är någon slags superposition just nu. Där jag står standby. Jag skulle ha haft semester förra veckan. Men då var min dotter sjuk. Så jag var hemma hela veckan. Så då gick jag med på att skjuta upp min semester. Och ja.
Jag är också i någon slags superposition. Också sjuka barn. Men som liksom inte... Man kan typ jobba ett par timmar per dag. Så jag vet inte. Jag får jobba några dagar nästa vecka också. Jag hade jättegärna tagit semester nu. Känner jag.
Patrik, du hade en massa saker du ville prata om. Vill jag minnas. Men det sa du typ för mer än en vecka sedan. Så det kanske har runnit av dig nu.
Jag har inte en aning om vad du pratar om.
Perfekt. Vi hade ju en sak att prata om. Det har jag också glömt. Jo, spelutveckling. Kom ju upp lite kort igår bara för att jag nämnde det.
Ja, det känns som att alla tre är lite taggade på att koda lite spel.
Det är ju roligt. Eller det är intressant vad det där handlar om. Alltså jag har lagt ett år av mitt liv på att faktiskt försöka bygga spel på riktigt via på Steam och allting ihop med min bror. Det gick väl inte jättebra rent spelutvecklingsmässigt, men tekniken var intressant och sådär. Men det var ju kul, men det var ju inte liksom det här sitta och göra sina egna verktyg och sen sitta och göra sina egna perfekta idéer. Alltså det här liksom icke-industriella. Eller icke-kommersiella som kanske lockar mer på något sätt med att sitta på kammaren och peta lite på någon pixel art-platformer som man gör själv liksom. Det är ju inte så konstigt att man lockas av det när man sitter och skriver liksom trök-affärskod på jobbet alltid. Som dessutom måste vara korrekt och måste vara liksom den måste hålla och den måste kunna ändras och man måste ta hänsyn till nya affärskrav och så vidare. Och spelutveckling är ju lite inte, kanske inte tvärtom, men det har ju en helt annan dimension liksom av utveckling. Det är liksom, det är mycket mer, funkar det, är det snyggt så är det bra. Och vi kommer inte behöva återanvända den här liksom domänlogiken under 25 år framåt för att hantera fakturor, utan det är liksom, det här var en snygg effekt. Ja. Gött.
Men jag har några vänner som jobbar på olika spelbolag här i Stockholm. Och min uppfattning som jag har fått är att det är precis som att justera affärslogik efter. Så det finns en distinktion där mellan spelutveckling och typ indie-spelutveckling.
Det tror jag nog absolut. Vi hör ju ibland från Tobias från Podsnack som jobbar på Ubisoft. Han är väl verktygs liksom ansvarig, eller ja, jobbar med deras verktyg och pipelines och allting. Och hans jobb låter ju precis som alla andra jobb liksom. Det är mycket det är segt, det är stort, det tar tid, det är bökigt, någon ändrat någonting liksom. Och det, så tänker jag att det är på stora företag vad man än gör, även spel.
I grund och botten är det inte det här jätteklassiska att ens hobby inte är rolig om man börjar jobba med den.
Så är det nog.
Jag tänker det, men jag tror att det här är grejen i alla fall för mig, är att det är liksom att lägga fram liksom en fyrkantig kub, till skillnad från de andra kuberna, som liksom studsar på lite plattformar och så plingar lite när man liksom hoppar på en peng. För mig känns det alltid spännande. Det känns alltid liksom så här mysigt och lite givande på ett sätt som typ att äta godis känns också mysigt och givande. Liksom det är bara en kul liten grej att göra. Och där skiljer sig nog utvecklingen för mig. Eller vanlig utveckling, icke-spelutveckling, även på hobbynivå. För det där känner jag igen från när jag var yngre och satt och bara liksom, nu ska jag skriva en egen ORM eller någonting sådär dumt liksom, som också var jättekul då, tyckte jag. Och som för mig nog har tappat ganska mycket intresse. Eller glädjegrejen liksom.
Patrik, du får svara på det där, för jag måste gå och slänga av avfukten som precis gick igång.
Bra planerat, Bartek.
Det var alla fuktiga memes som... nej, jag vet inte ens vad man säger.
Ja, nej, men jag hör vad du säger.
Men du är ju lite mer av en hobbyutvecklare fortfarande. Alltså, du har ju mycket open source-projekt som du håller på med fortfarande. Gör nya. Så där finns, och jag antar att det inte bara är liksom en sån här en cynisk kalkyl på ekonomisk vinst att du bygger projekt på GitHub liksom.
Så är det den sämsta ekonomiska kalkylen som någonsin har gjorts, eftersom precis. Man inte direkt blir rik på det. Nej, men jag tycker det är kul att programmera. Men sen det som jag gör är saker som jag vill ha själv. Så att det finns ett incitamentet där är väl att jag gör saker för att göra livet lättare för mig själv. Det är inte liksom att jag bygger saker för byggandets skull. Sen att det är kul att bygga är en annan sak. Men just när det kommer till det här med spelprogrammering så här, jag har försökt mig på det några gånger, men det har alltid slutat med att man har byggt någon så här halvkass motor och någon editor, och sen när man kommer till själva spelet så är det bara okej. Det hände ingenting där.
Jag har ju väldigt uttryckligen inför mig själv bestämt mig att jag ska släppa alla tankar på att men det ska vara liksom lätt och smidigt och bara använda ett lib och ska göra allting själv. För jag vet att det är också kul, men det är en annan sak. Liksom, antingen bygger man ett spel eller så bygger man en spelmotor. Men man kan inte göra både och samtidigt, för det kommer man aldrig bli klar med. Och så fort jag öppnar en spelmotor, alltså typ Unity eller Unreal eller någonting, eller Godot, så känner jag bara, det är så mycket menyer, det är så mycket features, det behöver verkligen jag bara, det här behöver inte jag vill liksom bara ha den rena upplevelsen liksom, nära metallen och sådär. Sen sitter man där och bara, vänta nu, om det här ljudet ska börja spela då, fast då måste jag ha någon slags kommunicering. Allt det där är ju redan löst på många sätt, eller spelanimeringar är redan löst i sina motorer, så att man liksom inser ju snabbt vad fan håller jag på med, skriva en egen spelmotor som kommer vara skitkass jämfört med allt annat som finns också, såklart liksom, jämfört med en riktig spelmotor då. Och sen ska man deploya allting och publicera till olika plattformar, så inser man att man kan inte ett skit om det här längre. Så att jag har tänkt att det jag vill göra på riktigt är liksom att känna att jag faktiskt kan bygga någonting som tvingar mig att fokusera på att bygga ett spel. Inte på att liksom pilla med det här myset runt. Det är också finns en charm i det, men nu känner jag har någon slags känsla att jag vill faktiskt producera någonting. Man får aldrig bli färdig med någonting längre på jobbet. Tycker jag. Jag blir aldrig liksom klar med någonting på jobbet. Jag får aldrig liksom säga, det här har vi gjort och titta vad fint det här är. Så att mitt hemliga mål nu, som jag nu utlyser här till våra tusentals lyssnare, är att bygga någonting som jag känner det är värt att betala vad det är $100 för att släppa på Steam. Även om ni inte får några spelare. Men att jag känner att det här liksom är värt att betala för att få ut på Steam och säga, det här har jag gjort, här är mitt spel. Att jag känner mig nöjd över det. Liksom. Jag har ingen aning om det kommer hända någonsin, men det är i alla fall min ambition just nu. Ja, det kommer inte kanske ta... någonsin blir klart. Men det är så jag tänker.
Kan det vara ett incitament? Alltså någon slags underliggande incitament att man gör någonting som faktiskt blir färdigt? Någonting som faktiskt... Alltså inte någonting som att... Ja. Nu måste jag komma tillbaka hit och måste fixa de här grejerna. Och jag borde lägga till lite mer features här. Utan att man faktiskt publicerar någonting på Steam. Och så det som kommer sen är... Typ, ja men det här är produkten. Kanske någon bugfix eller någon... crashfix eller något sånt där.
Ja, har man inga spelare slipper man ju det också. Så det är ju nästan bättre då. Ja, nej, men absolut. Det är väl en del av det.
För jag menar, det är, om man inte gör någonting som är typ procedurellt genererat eller något liknande, så kan det inte vara speciellt kul att spela sitt eget spel när man liksom har, man vet allting. Man kan allting, man kan spela det utan och innan liksom, så det är ingen utmaning liksom. Man får inte ut någonting av att spela det själv. Så det måste ju finnas någon, varför vill man göra ett spel? Förstår ni hur jag tänker?
Jag har en annan take på det här. För jag är också sugen på att börja med spel. Jag har ingen som helst ambition att göra någonting helt färdigt. Faktum är att min approach är att jag vill köpa en tutorial från GD Quest, kanske den hette. Där man får göra ett spel och liksom bara... Det är som, lite som att lägga pussel. Någon säger åt en vad man ska göra hela tiden och så gör man det. Och så får man en liten endorfin kick för att det kompilerar och ser snyggt ut. Och, så det är lite mer processen jag är ute efter. Att se pixlar röra sig på skärmen istället för att en databasrad har uppdaterats inom microservice 3000 lager bort. Sen har jag, min äldsta son har precis för några månader sedan började han med Godot. Han har hållit på med Scratch ganska länge och nu har han hoppat över till Godot. Och jag har fått hjälpa honom lite. Inte för att jag kan GD-skript, men jag har ändå kodat i 30 år snart. Så man kan ju se de vanliga missarna, att det är typ felindenterat eller att man assignar variabeln på fel ställe, att man har glömt att deklarera den.
Eller att det inte finns en gira-tick.
Det är kanske det så, jag ska börja säga. Du får skicka in en ticket innan jag kan hjälpa dig.
Mm. Du får stand-ups med honom också. Och så bara... så måste ni ha någon safe tribe också. Nej, okej. Kanske inte.
Men han följer också tutorials på YouTube. Och så typ tweakar han dem för att typ ta in kompisarnas ansikten som spelare. Och så blir det jätteroligt.
Det låter som en potentiell GDPR-skandal där. Nu frågar jag mig.
Ja. Nej, så det är så roligt att se honom göra det. För han har inga... Han har kvar det här barnsliga, att han, det är bara kul att göra saker och se saker hända. Han har liksom ingen ambition. Jo, nu har han börjat prata om att han vill publicera saker till Steam. Men han har fortfarande det här att det är bara kul att testa idéer. Och framförallt släppa idéer mitt i. Att nu kommer det en roligare idé. Nu skiter jag i det som jag har gjort. Suttit med hittills och börja på det här nya. Och liksom inga, no regrets. Bara jag lovar vidare till nästa grej.
Man kan ju känna en viss avundsjuka. Eller avundsjuka kanske är fel ord. Men man kan ju, jag kan ju verkligen sakna den känslan hos mig själv. Som inte är typ så här, fast om jag bara klipper in mina kompisars bilder, så är det liksom, jag har inte gjort det själv, det är bara liksom en kopierad template. Det är liksom inte lika värdefullt då, eller så här, utan det bara är det här är kul, gött. Att vara nöjd med det och att inte det här, att inte ha den här liksom cyniska överbyggnaden som verkligheten ger när man växer upp, att liksom, fast jag måste ju lära mig på riktigt så jag kan använda den här färdigheten sen för att göra någonting värdefullt och göra någonting originellt. Att inte bli dömd av folk på internet för att jag har kopierat assets. Liksom.
Sen kanske det finns någonting i naiviteten också. När man är ung. Att liksom man kan göra vad som helst. Det finns ingenting som hindrar en. Liksom. Förstår ni vad jag menar?
Mm. Jag slåss med liknande problem när jag håller på med musik. För jag har blivit skadad av YouTube och liksom synt influencers på YouTube. Att man måste producera någonting. Och det förtar glädjen i att bara sitta och göra ett dassigt beat och vrida på ett filter och njuta av att det blipar och bloopar. Utan hela tiden tänker man, ja, jag borde filma det här och lägga upp det som en jam-video på YouTube och få likes och följare. Och det sitter så djupt ingrott och jag vet inte hur jag ska skaka av med det. Och jag är lite rädd att det ska bli samma sak med spelen. Men å andra sidan så har jag inte, jag har inte primat min hjärna med massa videospelskapar influencers. Så jag kanske är fri där och bara sitta och följa en tutorial och göra ett spel och vara nöjd med det.
Det där tror jag är typiskt som fälla när man ska hitta någonting nytt som man vill lära sig och bli kreativ inom, att liksom titta på tutorials där folk pratar om hur det är att vara kreativ i 25 timmar.
Mm.
Och så har man fortfarande ett vitt papper framför sig utan någonting på. När man har en känsla av vad man borde kunna men som man fortfarande inte kan. Men det där är ju, det är ju svårt att hitta, alltså veta var exakt man ska lägga sig på det liksom spektrat mellan att samla kunskap och lära sig och bara göra och misslyckas om och om igen. Men det är ju absolut, det här är någonting jag har fastnat för som jag hörde om först inom träning. Specificitetsregeln, eller rule of specificity. Alltså, vill du bli bra på marklyft? Marklyft. Det är det viktigaste du kan göra för att bli marklyftare. Marklyft, liksom.
Mm.
Eller vad du är för träning. Vill du bli bra på löpning? Spring. Visst, det är bra att träna extra muskler för benen också, men vill du löpa bra, så löp. Det är det du behöver göra för att lära dig mest. Liksom. Både lära sig tekniskt, utveckla liksom, musklerna, allt, nervsystemen och så vidare. Och det tänker att det är lite samma sak kring om det är att spela musik, göra spel, vad det än är. Att man kommer bara så långt på att läsa en bok eller motsvarande liksom titta på en video kring det. Att man måste sätta sig och misslyckas och hata sig själv och hata livet för att allting är dåligt och det går att bygga och det är fel på min plattform. Allt det där harvet som man har gått igenom som utvecklare för att lära sig programmera liksom på riktigt och bygga produkter på riktigt och så vidare. Man måste liksom gå igenom det om man vill komma fram till en produkt som är färdig eller en låt som är publicerad eller vad det nu är liksom. Att man måste få harva, för allt det där som är så, tutorials fokuserar ju ofta på det här liksom, kolla här, nu hoppar den här gubben och nu kan du göra en add physics impuls och så flyger den iväg liksom.
Mm.
Och det är visst, det är bra att lära sig det, men det är inte det som är det svåra, utan det är när man inte vet vad man ska göra, när man känner sig vilsen liksom. Och man kan aldrig känna sig vilsen så länge man följer en guide på något sätt. Så att, ja, jag vet inte själv vad det ska hamna där, för jag tycker att det är lätt att köra igång en spelmotor så att jag fattar ingenting. Och lägga tid på att göra saker på fel sätt. Liksom, för att man inte bara kollat på en enda guide. Liksom. Så jag vet inte själv vad man borde lägga sig. Men att fastna i den här liksom, tutorial-träsket är jag absolut nervös över att göra själv.
Det är just därför jag vill investera och köpa en tutorial. Dels för att jag tror att kvaliteten är bättre. Men dels för att de bygger ett spel från ax till limpa. Och liksom man får med alla assets som behövs. Och det är verkligen hela paketet. Och det är en grej som jag tänker på. Och jag vet att jag har tjatat jättemycket om Beatles-filmen Get Back. Men det som slår mig där är att de ska spela in en skiva. Och de liksom bokar upp en studiolokal. Och så sitter de. Och typ 7,5 timmar av 8 timmar per dag sitter de och spelar covers. Liksom andras låtar och bara spelar. Och plötsligt spelar de fel och oh, den där tar vi, den spinner vi vidare på. Och det är den här mängdutförandet som jag tror behövs för att man ska kunna sticka iväg på en egen tangent. Förstår du vad jag menar? Man måste liksom, det är bra att spela covers eller följa en tutorial för att lära sig rörelserna. Och sen kan man använda de rörelserna för att titta på något eget. Mest vill jag köpa en tutorial för att det är roligt att köpa tutorials.
Det är roligt att köpa saker.
Det är klart.
Vad var det heter? Och vad det heter, Bartek?
Sundoku-högen, precis. Den är inte bara begränsad till böcker. Man kan lägga allt möjligt på den.
Ja, jag tror att du har helt rätt, Bartek. Att man man behöver ju ofta, liksom, när man ska lära sig något nytt, vad det än är, så behöver man ju få ett fotfäste. Alltså det känns att okej, här kan jag stå på. Och veta hur man tar sig vidare. Inte att man kan allting, men att man känner att okej, det här liksom är en okej grund att börja på. När jag fastnar så kollar jag här. Så gör jag så här, så har jag den här metoden och de här människorna frågar. Och det, att någonstans där hamnar på det här läget att man känner sig bekväm med att utforska nytt och testa och känna att man inte är helt så här, jag är ens rätt, jag är helt liksom, tänker jag helt fel. Att där någonstans att landa i det, det är nog min förhoppning också med allt det här. Men jag har ingen aning, jag känner mig lika driven att göra någonting åt det här som jag känner mig förvirrad över hur jag ska göra det liksom.
Kan inte ni berätta lite om era spelidéer? Vad är det ni vill bygga?
Då kan ju någon sno idén. Idén är ju värt allt. Utförandet är bara att koda lite.
Exakt. Utförandet är det lätta. Man inte blir gärna. Kom igen.
Jag har flera, haft några idéer som jag har rullat runt i huvudet över lång tid. Den senaste idén jag har, eller temat jag har, är att göra någonting fokuserat på fordon. Alltså typ bilar. Just det, för att bara slippa så mycket, alltså hantera, animera eller pixelanimera karaktärer liksom, för det är så mycket, mycket jobb och det blir ofta fult när man är kast på det. Att fokusera på fordon kan liksom ge, i mitt huvud, jag som är mer liksom utvecklare än en grafiker, känner jag att det kan vara en sån här sätt att slippa fastna i, ja, jag är för dålig för att göra ett spel liksom, för det alltid blir bara fult ändå, grejen. Men det är mest bilder. Jag vet inte om ni har spelat en gamla spelet Journey. Klassiker på PlayStation. Eller klassiker, det är väl kanske 10 år sedan det kom eller någonting.
Jag vet inte om jag hade kallat det gammalt, men jag vet vilket du menar.
Ja, man springer runt i en ökenvärld typ. Det är väldigt, väldigt fint. Det är ett underbart spel. Men jag har en bild i huvudet av den typen av miljö. Alltså den här liksom gyllene sanddyner fast med bil. Det är liksom det enda jag har i huvudet just nu. Det är ju inte ett spel, det är bara liksom en så här känsla, men någonting där, sen är det ju bara att mixa in olika typer av vad heter det, olika liksom steam tags. Ska det vara en roguelike racer deck builder, eller ska det vara en racer crafting survival, eller ja,
vilka tröttsamt det crafting survival first person shooter dating simulator.
Ja. Alltså flest steamtaggar vinner ju. Det är ju så. Så att det är, ja, någonting där det jag är sugen på just nu. Men det är ju, ja. Tidigare har det varit, alltså, att göra spel i rymden av samma anledning. För då är det mycket mer liksom fokus på relativt statiska skepp. Inga karaktärer. Det är lättare liksom med vad ska man säga, belastningen kring grafik är lättare där på många sätt. Men ja,
det har... Men är det 2D eller 3D-spel du ska bygga?
Jag vet inte. Det jag tror jag kommer satsa på är väl att göra någonting i 2D först för att få en känsla bara för vilken motor jag än landar i. Och kanske bara testa känslan av att köra en bil liksom, för det i sig är ju skitsvårt. Alltså att göra en bil som är skön att köra, som känns snabb och sådär, det är inte liksom bara att lägga på ett ljud, utan det måste ju liksom, det krävs mycket att få till en sån känsla bara. Så att jag vet inte själv.
Jag läste en artikel någonstans om när de byggde Breath of the Wild, Nintendo. Då hade de tydligen byggt ett 2D-spel som såg ut som Zelda 1 med all mekanik i, för att testa mekaniken. Så de byggde något jättefult och jätteenkelt spel bara för att testa. Okej, men kanske en bra idé. Bygga någonting superenkelt i 2D för att testa koncepten.
Ja, alltså jag är ju för det här med nedkokning generellt. Konceptuell nedkokning. För att det är så lätt att fastna i en idé kring ett spel. Som är liksom, ah, men det, tänk om det är jättesnyggt ljus, så tänk så här känslan av att liksom, man bränner runt och det blir däckmärken i sanden och allt det där liksom. Men det där, det ser ju coolt ut i teorin, men det spelar ingen roll.
Med att sanden är för svår att göra, så
precis.
Spelet utspelar sig på världens största parkeringsplats.
Yes. Parking helt heroes eller någonting. Ja.
Exakt.
Men att komma tillbaka till det här, varför är spelet roligt? Och för mig är alltid spel roliga. De har liksom alltid en kärna att hänga upp det på, som är på något sätt en mekanisk kärna. Det kan ju vara alltså, att upptäcka en story, alltså ett storiespel, de finns ju många sådana som folk älskar. Att bemästra en färdighet i spel, alltså bli duktig på spelet, fysiskt lära sig det spelet liksom. Såklart progression, liksom hitta items, hitta förstå, alltså bemästra den liksom strategiska i spelet, alltså om det är göra builds eller allt sånt där. Det finns ju olika liksom ben att ställa ett spel på som är det roliga, och ingenting av dem har någonting att göra med det grafiska eller ens med liksom visuals eller ljud eller någonting. Allt det kan göra spelet bra, men du kan ha liksom allt, maxa varenda sak i spelet förutom spelmekaniken, så är det ju inget kul att spela spelet. Så där är det ju bättre att börja med något enkelt. Och jag menar, det finns ju inte så många koncept som så här, det funkar bara i 3D, det konceptet, det funkar inte i 2D. Det är ju inte alls, det är ju typ FPS då liksom, som är svårt att göra i 2D. Men även det kan vi fortfarande göra en, ja, jag vet inte, jag tänker att det är typ, jag brukar tänka på jämförelsen med Doom 2016 och Hotline Miami. Hotline Miami är top-down, helt top-down, gjort i Game Maker tror jag att det är.
Jätteblodigt, va?
Jätteblodigt, och det är liksom, det är fult. Alltså det är ful pixelgrafik med mycket så här dekalkänsla, att allting ligger på varandra och sådär.
Mm. Och jättesvårt, om jag minns rätt.
Det är svårt. Doom är liksom AAA, jada jada, men känslan av att spela dem är liksom, jag går in, jag försöker, jag hoppar dit, jag flyger dit, liksom den grejen. Och att hitta det är så jävla svårt. Och där är ju liksom, där är ju Doom egentligen bara en Doom shooter. Det finns ju ingen så här, det är en shooter, men nej, det är bara en shooter liksom. Men där har de ju maxat, där har ju liksom de verkligen maxat sin färdighet att göra shooters, att få allting att kännas bra. Vapnen känns bra, rörelsen känns bra, allt är liksom så här, sitter ihop på ett snyggt sätt. Men det är ju extremt svårt att göra ett spel som bara liksom bara är en genre som bara är förbaskat jävla bra på den genren. Det krävs ju verkligen både finess och ekonomi, så det ryker av det, tänker jag mig i alla fall. Så man måste hitta en gimmick, måste hitta liksom den här grejen som gör det kul på något sätt, som inte bara är att det är bäst. Ja, välkommen till mitt TED-talk.
Men Patrik, du håller ju också på. Du ska göra en NES-spel.
Mm. Fast det, ja. Det är mer än att jag tycker att det skulle vara kul att göra ett NES-spel. Fast jag har inga så här ambitioner om att jag egentligen vill göra ett spel. Utan jag vill mer lära mig 6502-assembler och tillämpa det. Och sen, det är lite barndomsdröm också på något sätt. Veta hur Nintendo 8-bitars spel fungerar. Och jag hade bara tänkt mig göra en Sokoban-klon, första nivån. Ingenting mer, ingen titelskärm, ingenting. Utan bara...
Ja, men det är väl inte så bara. Det är liksom en... Det är ju ett spel. Man sätter ju en ram runt och säger det här är spelet. Det är en Sokoban-bana som går att ladda i en NES-emulator. Eller ska du bränna det på ett ram?
Nej, NES-emulator bara, tänkte jag. Man vet, jag kanske får storhetsvansinne och...
Jag skulle just fråga dig, går det att få in nya spel på en gammal NES? Alltså med någon ful hackkoppling, hårdvarufippel, är det möjligt liksom?
Ja, det tror jag. Jag tror jag såg någonting om det för inte så länge sedan.
Finns det någon sån kassettadapter man kan köra på eller något sånt måste det vara? Va?
Säkert.
Jag har läst en lång bloggpost om säkerhetskopieringen i NES. Att de hade något... det var nog Game Boy.
Ja, jag tror.
Jo, så här var det.
Ganska primitivt.
Så här var det. I Game Boyen, när man slår på Game Boyen och har ett officiellt Nintendo-spel, så kommer Nintendo-loggan och scrollar ner för skärmen, sätter sig i mitten, det hörs ett pling och sen startar spelet. När loggan har gått till mitten av skärmen, så jämför hårdvaran i Gameboyet att Nintendo-loggan har ritats ut av spelet. För det är spel som ansvarar för att liksom den här Nintendo-loggan ska animeras in. Och anledningen till att de gjorde det så är att om det är någon som försöker sälja ett olicensierat Nintendo-spel, och för att man ska kunna spela så måste den där Nintendo-loggan befinna sig mitt i skärmen, liksom pixel perfect, den liksom jämför pixlarna. Då har de använt Nintendo-loggan och då kan Nintendo stämma skiten nu för att de har ett olicensierat spel med Nintendo-loggan.
Smart.
Det tyckte jag var...
Det är kul att det är Nintendo har varit konsekventa i 40 år med sin strategi. Stäm skiten nu då bara. Ja. Det var faktiskt smart. Ja. Kul. Jag tror du skulle säga att det var så här, ja, men de använde liksom såna här off-by-one färger eller någonting, så att pixlarna kommer inte vara exakt om man fejkade. Men okej, det där var ju ännu smartare. Verkligen.
Ja, precis. Liksom, det var tekniskt simpelt, men det gav dem en juridisk slägga att ta till.
Ja. Det är intressant det där. Men som du sa, det är inte så lite det inte. Alltså det är sjukt mycket kod som behöver skrivas bara för en sån enkel sak. Bara initialiseringskoden liksom, där du ska rensa alla minnesbanker och du ska initiera saker i rätt ordning, och alltså det är mycket assembler alltså att sätta upp.
Finns det ingen transpiler från React och TypeScript till den assemblerspråket eller liknande? Annars kan du bygga det till att börja med, tänker jag mig.
Det finns ju C-kompilatorer.
Ja.
Fast man vill ju skriva spelen som man skrev spelen då.
Du vill uppleva det som du vill så att säga odla potatis som man gjorde förr i tiden liksom, från grunden.
Ja, vem var det som postade? Det var någon som postade en bok i någon chattkanal så här, göra pannkakor från grunden.
Ja.
Kommer du ihåg den?
Såg den också. Ja.
Ja. Ja, lite så. Men sen tycker jag det är oerhört så uppfriskande också. Så liksom man har zero page memory, 256 megabyte, 8 bitars adresserbart.
256 megabyte?
Nej,
byte så. Du sa megabyte.
Men ja.
Oj! Jag får skilja på 256 byte. Alltså, annars är det svårt att adressera någonting över det med 8 bitar. Då är det alltså, har du en stack som jag tror är på 2K, och sen har du två 16 kilobytes minnesbanker att lagra saker i, och sen vissa av dem är reserverade för så här, tiles och sprites och sånt. Men jag tycker det är jättekul att ha den begränsningen. Så här, liksom, att man måste så här, varje byte man vill använda måste man måste budgetera hela tiden liksom.
Det är lite PK8-typen av liksom constraints liberate-känslan, att man faktiskt blir lite mer driven att hitta på något nytt i ramarna.
Jag vet inte om det är jag som är sjuk i huvudet, men jag tycker det känns så skönt på något sätt att bara ha den begränsningen, för man har inte det nu för tiden i någonting.
Jag har en till Nintendo-anekdot, får jag dra den?
Nej.
Nej.
Okej då.
Okay. Tack. Bara för att du pratar om minne. På Nintendo på 80-talet när de byggde NES-spel så varje projekt hade en memory manager. Och en memory manager var en faktisk person som satt med en stor typ A0 pappersark med hela minnes med alla minnesceller, och så behövde man minne, fick man gå till memory managern och säga jag behöver 400 byte för mina sprites. Okej, sa han. Och så liksom kryssar de för minnesplatserna på sitt jättestora A0-ark. Och det var memory management.
Det är mysigt. På tal om memory management och Nintendo, så nyligen kom det ut en... Jag följer en speedrun-kille som heter Carl Jobs på YouTube, kanske många känner till. Men han gör liksom, han är själv speedrunner, men han gör speedrunner, eller han gör YouTube-videor om speedruns och liksom förklarar för allmänheten och sådär. Jättepopulär. Han gjorde nyligen en video om Castlevania, som också är Nintendo, alltså NES, ett NES-spel. Det första jag tänker när jag ser Castlevania är, hur i hela jävla friden kan man göra ett så pass avancerat spel? med de begränsningarna som du pratar om, Patrik.
Mm.
Det är så, det är så förbannat fascinerande och liksom en typ av ingenjörskonst som har liksom så här, hur? Det är galet på något sätt. Men då, relaterat till detta är att nu har någon hittat en speedrun, hittat en exploit för arbitrary code execution som det heter. Så att om man lyckas damage boosta sig upp på en viss trappa i slutet av en level så kan man skippa en grej, och om man inte gör den grejen så blir det inte en reset av min adress i minnet, och då när man byter skärm så körs någonting och så går allting sönder. Så personen lyckades genom att via sparsystemet spara ner bytes på ett visst sätt som sen då exekveras av det här felet, så kommer man till slutskärmen. Så att han fick spela igenom spelet typ 70 gånger för att få till rätt save state. Sen kunde han klara spelet på en minut eller någonting liksom. Så att det är ju fascinerande i sig. Och då är det ju såklart vad heter det, reverse engineering inblandat för att fatta vad man ska göra. Men det är som att man har vänt på det fascinerande med att lyckas göra det, och sen lika fascinerande att lyckas liksom förstå det här och gå baklänges för att bryta det. Människor är så jävla konstiga, är väl min känsla. Och det är underbart.
Det är en sån grej som känns svårt om man inte förstår hur någon kan komma på en sån här grej. Men som när man börjar gräva lite i det så liksom, så det går, alltså det är så enkel. Alltså det finns, du har tre register, du har en stack som är 2 kilobyte, det tror det är 50 instruktioner totalt, och du har så här ganska, ja, vad är det, 16 kilobyte gånger 2 liksom ramminne att arbeta med. Så det är ganska så här begränsad värld ändå. Det är inte jättesvårt om man verkligen vill hitta en exploit för någonting liksom, att för det
ja, man kan se hela världen liksom i varje frame där och se vad som pågår mycket, om man väl förstår vad man ser liksom.
Jo, men jag satt med en grej igår faktiskt här, där jag gjorde en jump till en instruktion, till en label, och så la jag någonting på stacken och så skulle jag returnera en procedur, en subroutine, så skulle jag returnera, men den gör är att den lägger returadressen på överst på stacken, så om du pushar någonting till stacken så måste du se till att du poppar allting som du har pushat för att han ska hitta rätt returadress och kunna hoppa tillbaka där han, när du kör den, tror jag, GRI-instruktionen. Och jag vet inte hur länge jag satt så här, för jag bara, nej men han hoppar tillbaka fel. Och liksom man, jag vet inte, det är lite fascinerande tycker jag, att man så här, så man behöver inte, det är liksom en förlorad grej så här, man behöver inte göra det, man behöver inte ens tänka på sånt nu för tiden. Alltså dels, du behöver inte tänka på minne, du har hur mycket som helst. Oh, jag kör en till dator i min dator i docker. Och man tänker inte på det. Liksom, man behöver inte tänka på hur saker faktiskt fungerar. Alltså, det är ju konstigt att den lägger en minnesadress på stacken så den vet vad den ska hoppa tillbaka. Så sett. Men allting är så abstraherat och allting är så högnivå att man behöver aldrig tänka på. Förlåt, det blev en liten tangent. Men jag tycker det är fascinerande. Tycker jag. Undrar hur mycket prestanda vi hade kunnat få ut av våra konsoler och våra datorer om man inte hade 950 nivåer abstraktioner.
Nej,
jag skulle bara säga att det låter jättemysigt hur du sitter. Det låter lite som att du bygger ett flaskskepp. Du liksom sitter med en pincett och pillar och liksom måste göra saker i precis rätt ordning.
Mm. Jo, men det är så.
Och det är liksom, det har inget missförstå mig rätt, men det har liksom inget inneboende värde, utan du gör det för din egen tillfredsställelses skull.
Mm. Jo, absolut. Men någonting som jag, alltså, förlåt, nu går jag ut på en tangent här. Men någonting som, processorn i NES:en är på 1 MHz. Det är ingenting. Och vi har så fruktansvärt mycket resurser nu idag på våra datorer. Och någonstans här, man blir ändå så medveten på något sätt över, shit, så här, hur mycket vi skulle kunna göra med liksom min så här, 32-kärniga liksom ja.
En sån dator har ju mer hertz än alla NES i hela världen sammanslagna liksom.
Ja. Har ni kört det här? PlayStation Remote Play och liknande?
Jag känner till det. Någon gång har jag testat det, tror jag.
Det är ett sånt tillfälle där man inser hur snabbt dataöverföring är typ via Wi-Fi 6. Och sen liksom, för du sitter och spelar på din telefon och det är noll lagg när du spelar. Så här, vissa saker som man när man inser så här hur mycket processorkraft och hur snabbt saker egentligen är och hur snabbt det skulle kunna vara liksom om man ja.
Jag har ett sånt minne tidigt i min karriär när jag jobbade på ett kontor och var lite sådär allt i allo som gled in i IT-fixar killerrollen som sen började också programmera lite projekt eller program interna verktyg för kontoret. Då vid någon punkt så satt jag hemma vid min dator som ju då låg vad kan det vara, 2 mil eller någonting från kontoret, som ens det, 1 mil kanske från kontoret och kopplade upp mig mot databasen som stod i källaren på kontorsbyggnaden och insåg att det var så här 8 millisekunder eller någonting, roundtrip. Och när man inser det här bara, men det är ju inget så här, varför går det så snabbt liksom, kände jag bara, det borde inte gå så här snabbt. Det var den första gången jag tänkte på det, alltså började tänka på riktigt på det, så här, hur kan man hinna med så mycket? Och då inser man ju det här som du säger, Patrik, hur mycket en dator gör, alltså hur mycket man kan göra med en till och med jättegammal kass enkel CPU liksom, hur mycket det går att göra om man liksom är försiktig eller om man använder hårdvaran på ett sympatiskt sätt liksom. Och så inser man idag att fortfarande så liksom laggar Teams på min 73 000 kronors dator liksom, så det fortfarande Teams är lite laggigt. Men Castlevania gick liksom att köra och klara på några byte. Vad fan liksom. Nu är vi här igen.
Ja. Tillbaka till, men vi gubbar, vi får klaga.
Och får jag också dra en prestanda rant. Jag börjar innan Patrik säger att jag inte får. Apropå musik. Jag har en liten box som heter Digitakt. Från ett svenskt företag som heter Elektron. Jag tycker väldigt mycket om Elektron. Jag tycker väldigt mycket om Digitakten. I grund och botten är det en tracker. Och tracker har funnits sedan typ Amigan. Och det jag har pratat om det här. Förut, det ser ut ungefär som att göra musik med Excel. Det är liksom tidslinjen uppifrån och ner och så har man kolumner som är kanaler och så kan man stoppa in ljud i kanalerna. Digitakt kom precis, eller Elektron släppte precis Digitakt 2. Och den stora nyheten är att de har gått från 8 monokanaler till 16 stereokanaler. Och alla är helt, 16 stereokanaler, hur är det möjligt? Och så tänker jag tillbaks att jag satt med Fast Tracker 2 på en 486 1995 och hade 32 stereokanaler. Och Digitakten gör en massa andra grejer än vad Fast Tracker gjorde. Men ändå, en 486, jag vet inte vad som sitter i en Digitakt, men det är garanterat någonting som är sjukt mycket snabbare. Alltså,
säkert magnituder snabbare. Ja,
säkert en MMX-processor eller något sånt snabbt.
jag vet faktiskt inte
där, nu ska jag faktiskt, förlåt. Nej, kör på. Avsluta.
Nej, jag hade ingenting mer. Kör du.
Jag skulle koppla upp just det här med spelutveckling igen. Och, jag kan alltså absolut lockas av det här att göra enkla spel. Att göra små spel. Det finns ju, nu finns ju det här trenden Vampire Survivor likes. Jag vet inte om ni känner till det spelet, men det är väldigt likt Castlevania i grafiken. De har typ inspirerats väldigt mycket av det. Och nu har till och med Castlevania, de har till och med gjort en riktig officiell Castlevania add-on till spelet. Men det är liksom möjligens näst nivå på grafiken. Det är pissfult. Och det är ganska dåligt perspektiv på det. Men det är roligt. Det är ett kul spel. Och det är för att man är på en karta. Det kommer tusentals skelett mot dig och du ska döda dem. Och så får du pickups och får bättre vapen som gör att du gör autoattacker och saker dör runt dig. Och det blir bara mer och mer extremt. Det blir bara bättre och bättre på att döda de här monstrarna. Så det är en extremt enkel spelmekanik. Det är en så här liksom, spåna monster vid skärmen, gå emot spelaren, typ. Så det är så här dag ett i Unity Tutorial liksom, som för basmekanikerna. Men det är ett roligt spel. Och spelet är skit, det är alltså några hundra meg på Steam om det ens det, tror jag. Det är texturerna som har plats om ens det. Alltså det är så fascinerande att ett spel som hade kunnat vara gjort på SNES eller NES i princip är liksom så här top tier Steam-spelet idag och som har ju spånat en hel kategori, en hel genre av spel. För att de har bara lyckats träffa rätt med hur det känns att spela och få nya vapen och liksom grafiken är charmig och det går att köra på mobil, det går att spela på vad fan som helst, för det tar liksom ingen prestanda alls. Jag tror att det är gjort i, jag vill säga Godot, men jag kan ha fel, men det är den typen av spelmotor som är ganska enkel liksom. Mm. Och samtidigt sitter man ju och gör spel som är liksom, ja, men som det första Quad A-spelet, Skull and Bones, som är 4A spelet i Ubisoft. Som är liksom deras och deras stora piratspel. Som sa, the first 4A experience.
Jättetråkigt spel.
Precis. Och det är ju massivt, man seglar runt, man har skepp, det är pirater, det är liksom allt, och det är grafik och så här. Och det är bara, det här är ett tråkigt spel. Varför då? Är det bara inte kul att,
ja, men det är lite som att lyssna på Yngwie Malmsteen. Det är liksom, det är roligt i 15 sekunder. Wow, han spelar skitfort. Och sen så upptäcker man, nej, men han spelar ju samma sak i en timme.
Jämfört med Mark Knopfler.
Mm, precis.
Så alla gitarrgubbar gillar honom, vet jag. Därför nämnde jag honom. Ja, nej, men det är liksom, och det är ju slående, för men det finns ju, jag har varit inne på tidigare, det finns verkligen någonting där liksom moderna AAA-spel verkligen kan göra någonting nytt, som Cyberpunk eller Witcher, de spelen som är så stora världar som är fascinerande av vad det är, som ser coola ut, som känns verkliga och sådär liksom, det är jättehäftigt, men det är ganska sällan som det är det som gör spelet kul eller bra på den delen.
Jag håller helt med.
Så man fascineras ju av de här spelen som är skitenkla, som bara lyckas träffa rätt. Och det är klart, det är tur, det är liksom trender, det är memes, det är viralitet och så vidare. Men om det var ett tråkigt spel skulle det inte slå stort.
Jag läste någonstans, det var någon som sa att moderna spel nu är ungefär vart vi var i stumfilms, alltså på skalan, alltså när det kommer till film. Alltså vi har inte gått förbi de här enkla mekanismerna så här. Typ, har ni spelat Last of Us till exempel? Så här, jättebra spel, jättebra story, men man är tvungen att döda grejer. Och jag hade velat spela ett sånt spel där man inte ska döda någon, men det är som att världen inte är redo för det. Så
jag kan rekommendera Katamari Damacy.
Det kom ju nyligen med på Speljuntans lista på de bästa spelen någonsin, eller vad de kallar den. För det är unikt och konstigt.
Ja, det finns en podcast som heter Part-Time Genius. Jag lyssnade på för någon vecka sedan och pratade om det spelet. De tog upp de 10 mest skruvade spelen som har gjorts. Jag tror det kom på plats 9 eller någonting, så skruvat var det inte. Men det finns mer skruvat.
Men jag håller med dig att det är skittråkigt att döda saker.
Mm, jag tycker med.
Man har gjort det så länge, så... Ja. Det är därför jag tycker om Breath of the Wild, för man kan kuta omkring hur länge som helst utan att döda någonting, utan man kan bara typ göra en massa annat.
Ja, men inte ens i Breath of the Wild, så när man kommer till någon boss eller liksom man är tvungen att slåss, och jag vet inte, någonstans här liksom, det borde finnas någon typ av spelmekanik som gör att man hade kunnat ha ett lika kul spel utan att behöva slåss.
Det finns en parallell här till...
Eller tar jag det för långt nu?
Nej då, absolut inte. Det finns, jag menar, många populära spel är ju, alltså många av de mest populära spelen, Sims, alltså City Builder som Sim City, Minecraft, visst man kan slåss, men det är sällan det som är det primära, Factorio, många av de spelen som har blivit epokgörande och liksom som folk spelat i 20 år fortsätter spela är ju inte sådana skjutspel. Alltså det är klart de finns också uppenbarligen, men det finns många sådana spel som verkligen har lyckats för att de har någonting annat i sig. Jag ska dra en parallell här till bordsrollspel. De spelen är ju ofta, har ju ofta typ så här 700 sidor, combat mechanics, vapenlistor, spells, bla 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 bla. Och sen finns det typ en sida som heter social interactions, som är typ, ja men rollspel lite, rulla en tärning mot karisma, det behövs liksom. För att det är så mycket lättare att kodifiera det som man själv aldrig upplever i verkligheten. Alltså, skönt nog, våld är ju inte så vanligt i ens liv liksom, och döda monster är också ganska ovanligt. Och magi och allt det där liksom.
Mm.
Så det är mycket lättare att kodifiera det där som man inte själv upplever, för att sociala interaktioner är så jävla komplexa. Så fort du har liksom en mekanik, så är det bara så här, det här för blajig mekanik för att liksom ha ett samtal, eller typ utvecklas spirituellt på riktigt. Alltså den typen av så här komplexa processer som är det var människa liksom, som är så extremt svåra att omsätta i spelmekanik. För liksom, ah, men du skjuter med bazooka och så bara, det är så lätt att prata om och se och uppleva liksom.
Men det är kanske därför vi fortfarande befinner oss i tidig cowboy western motsvarigheten till film. Alltså
peka klicka spelen var ju faktiskt.
Ja. De är fortfarande roliga också.
Ja.
Även de här, vad heter de, storydrivna, bla bla bla, will remember that. Vad heter de? Ja, vad heter zombie-tv-serien som var stor för länge sedan?
Jag vet vad du menar.
Dawn of the Dead. Nej, Tale of Dead. Dead Zombies. Vad fan heter den?
The Walking Dead.
Michonne heter en av karaktärerna. Walking Dead, men, precis. Ja. Walking Dead-spelen är ju mer, de har ju klart, de har ju zombies liksom, det är ju våld i dem, men det är ju mycket mer fokus på situationerna och karaktärerna och besluten och sådär liksom. Och de är också poppis.
Jag skulle vilja ha ett Larry David peka klicka spel.
Bara lösa. Leisure Suit Larry fast med Larry David istället. Det hade varit
ja, precis, utan sex, utan bara jobbiga sociala situationer.
Han spelar Life is Strange.
Ja, lite. Jo, men det är hon som kan backa i tiden och sådär, va? Eller på något sätt, ja. Eller hon gör någonting. Ja, men det är klart.
Och sen finns det ju de Heavy Rain och vad heter det? Detroit Become Human.
Det har jag spelat också.
Yeah.
De är bra, men det är ju svårare. Alltså det är svårare att göra sådana spel. För man kan inte dölja dem bakom progression och mastery, som man brukar säga på engelska. Liksom, att man bara blir starkare och bättre på spelet. Liksom. Mm. På ett mekaniskt sätt. Det är ju ett lätt sätt att... Jag menar, Vampire Survivors är ju egentligen en, så att säga, billig. Det är ett billigt sätt att få en endorfinkick. Liksom, eller vad det är för kick man får. Men det här liksom bara... Döda monster, större vapen. Men det funkar ju. Det är dock inte så nyskapande. Nej, man är ju kvar i liksom bad guy walks into town scenariot, absolut. Håller jag med om. Så, mitt uppdrag är alltså att göra ett spel jag släpper på Steam som inte har något våld i sig. Dessutom.
Har du satt en deadline för dig själv?
Ja, typ runt när jag dör. Det är min deadline. Men nej,
vi kanske kan spela in ett avsnitt någon vecka innan du dör, så vi får stämma av hur det har gått.
Tyvärr lyckades jag inte. My one regret, kan jag säga då. Ja, vi får se hur det går. Men min plan är att labba vidare utan att fastna i lärandet, utan försöka göra ett enkelt skitspel bara. Och sen gör nästa enkla skitspel. Om och om igen tills jag gör ett enkelt skitspel som någon annan vill spela.
Som så här Sisyfos grej rullar stenen upp för backen.
Ja, som en dyngbagge som rullar. Ja. Ja, nu hörde jag någon team springa i bakgrunden. Det kanske är dags att lägga på locket.
Ja, och nu har jag suttit hela avsnittet och hållit på min. Är ni redo? Håll i hatten. Tack för kaffe, äckligt bröd. Kyss med Ashley och adjö.
Hej då.